Amys nickade bistert och fick lipa som ett barn för varje gång. Andra månaden rymde jag bara 5 gånger. Jag trodde att jag var så stark och hård som en kvinna kunde vara. Klok var jag däremot inte. Det tog mig ett halvår innan jag begrep att du var både starkare och hårdare än jag någonsin skulle kunna bli, Bear. Till sist lärde jag mig att jag hade mina skyldigheter, min plikt mot mitt folk. Precis som du kommer att göra, Avienda. Sådana som du och jag har den skyldigheten. Du är inget barn. Det är dags att lägga undan dockorna och spjuten och bli den kvinna du är avsedd att bli. Plötsligt förstod Egwene varför hon redan från början hade känt en sån frändskap med Avienda och begrep samtidigt varför Amys och de andra ville att hon skulle bli en av de visa. Avienda kunde leda kraften, liksom hon själv, liksom Elaine och Ninive och Moraine för den delen. Var hon en av de sällsynta kvinnor som inte bara kunde lära sig att leda kraften utan hade en medfödd förmåga att göra det. Förr eller senare skulle hon vidröra urkällan, vare sig hon visste vad hon gjorde eller ej. Moraines ansikte var stilla, behärskat. Men i hennes blick såg Egwene en bekräftelse på sina egna slutsatser. Aesidane måste ha vetat det sedan första gången hon kom inom armslängds avstånd från Eilkvinnan. Egwene insåg att hon kunde känna samma frändskap med Amys och Elaine. Däremot inte med Bear eller Sina. Det var bara de båda första som kunde styra kraften. Det var Egwene säker på. Och nu kunde hon känna samma frändskap med Moraine. Det var första gången hon någonsin hade känt det. Aesidane var inte lätt att komma nära. Tydligen såg de visa mer i Moraines anlete. Du tänkte föra henne till ditt vita torn, sa Bear, och göra henne till en av er. Hon är Eil, Aesidane. Hon kan bli mycket stark om hon får rätt undervisning, svarade Moraine. Lika stark som Egwene kommer att bli. I tornet kan hon nå denna styrka. Vi kan undervisa henne lika bra här, Aesidane. Melaines röst var nog som mjuk, men det fanns förakt i hennes orubbliga blick. Bättre. Jag har talat med Aesidane. Ni klemar med kvinnorna i tornet. I det trefaldiga landet klemar vi inte med någon. Avienda kommer att lära sig vad hon kan göra medan ni fortfarande skulle ha låtit henne leka lekar. Egwene gav Avienda en bekymrad blick. Den unga kvinnan stirrade ner i marken och hennes trots var borta. Om de tyckte att undervisningen i tornet var klemig, som novis hade hon fått arbeta hårdare och underkastat sig en strängare disciplin än någonsin tidigare. Hon kände en innerlig sympati för Eilkvinnan. Amys höll fram händerna och Avienda la motvilligt sina spjut och sin sköld i dem. Hon ryckte till som av smärta när den visa slängde dem ifrån sig. De slog i marken med ett skallrande ljud. Långsamt drog Avienda av sig bågen som hängde i sitt fodral över hennes rygg och lämnade den ifrån sig för att sedan ta loss bältet med pilkogret och den kraftiga slidkniven. I tur och ordning tog Amys varje offergåva och kastade bort den som vore den avskräda. Och varje gång hajade Avienda till. I hennes ena ögonvrå darrade en tår. Måste ni behandla henne så här? Frågade Egwene argt. Amys och de andra vände sina skoningslösa blickar mot henne. Men hon tänkte inte låta sig stoppas. Ni behandlar hennes käraste ägodelar som avfall. Hon måste se dem som avfall, sa Sina. När hon återvänder, om hon återvänder, ska hon bränna dem och sprida ut askan. Metallen ska hon ge till en smed som ska göra enkla ting av den. Inte vapen. Inte ens en kökskniv. spännen eller grytor eller leksaker åt barnen. Saker som hon med egna händer ska skänka bort när de är färdiga. Det trefaldiga landet är inte mjukt, Eichede, sa Bär. Det som är mjukt dör här. Din Cardinsor, Avienda. Amis pekade mot de bortkastade vapnen. Dina nya kläder kommer att vänta när du återvänder. Med mekaniska rörelser klädde Avienda av sig. Kastade rocken och byxorna, de mjuka stövlarna, allting på högen. Till sist stod hon naken på marken, utan att röra en tå, fast Egwene tyckte att det kändes som om hennes egna fötter höll på att få blåsor trots skorna. Hon mintes när hon kom till Vita tornet och de kläder hon hade burit då blev brända. Det hade varit ett sätt att skära av trådarna till hennes tidigare liv. Men inte som detta, inte lika grymt. Avienda började lägga säcken och väggbonaderna på högen. Men Sheena tog dem från henne. Dessa kan du få behålla, om du kommer tillbaka. Annars kommer de att lämnas till din familj, som minnen. Avienda nickade. Hon verkade inte vara rädd, motsträvig, arg, till och med tjurig, men inte rädd. I Ruidin, sa Amis, kommer du att finna tre ringar ordnade på detta vis. Hon ritade i luften. Tre cirklar som satt ihop i mitten. Stig in genom vilken som helst av dem. Du kommer att få se din framtid framför dig, om och om igen, i olika variationer. Det kommer inte att ge dig den fullständiga ledning som vore det bästa. Ty de olika variationerna kommer att flyta samman, likt historier man hört för länge sedan. Men du kommer att minnas tillräckligt mycket för att veta att vissa saker ligger i din väg, hur mycket du än avskyr dem, och att andra inte är ämnade för dig, hur mycket du än hoppas det. Detta är början på att kallas vis. Vissa kvinnor återvänder aldrig från ringarna. Kanske klarade de inte att möta framtiden. Vissa som överlever ringarna överlever inte sin andra resa till Ruidin, till dess hjärta. Du lämnar inte ett hårt och farligt liv för att träda in i ett mjukare, utan för ett som är än hårdare och än farligare. En Tear and Grill. Det Amis hade beskrivit måste vara en Tear and Grill. Vad för slags plats var detta, Ruidin? Egwene kom på sig med att vilja gå ner dit själv för att få veta. Det var rena dårskapen. Hon hade inte kommit hit för att ta onödiga risker med en Tear and Grill som hon inte visste någonting om. Melaine tog Avienda under hakan och vände den yngre kvinnans ansikte mot sitt. Du har styrkan, sa hon med lugn övertygelse. Nu är det ett starkt sinne och ett starkt hjärta som är dina vapen. Men du håller dem i ett lika fast grepp som du någonsin har hållit ett spjut. Kom ihåg dem och använd dem, så kommer de att föra dig genom varje hinder. Egwene var förvånad. Av de fyra visa var det kvinnan med det eldröda håret som hon sist skulle ha trott om att visa deltagande. Avienda nickade och lyckades till och med le. Jag ska vara i Ruidin före de där männen. De kan inte springa. I tur och ordning kysste de visa henne lätt på varira kinden och sa tyst, kom tillbaka till oss. Egwene fångade Aviendas hand och tryckte den hårt. Älkvinnan återgäldade tryckningen och sprang sedan ner för sluttningen med långa språng. Det verkade mycket troligt att hon skulle hinna i kapp Rand och Matt. Egwene betraktade bekymrat henne när hon försvann. Det hon skulle genomgå var tydligen någonting som liknade att bli antagen, men utan någon novisträning före och utan någon som kunde trösta en efteråt. Hur skulle det ha känts att bli upphöjd till antagen redan under sin första dag i tornet? Kanske skulle hon ha blivit galen. Ninive hade blivit upphöjd på detta vis på grund av sin styrka, och Egwene anade att åtminstone en del av Ninives motvilja mot allt vad Aes Sedai hette berodde på det som hon hade upplevt då. Kom tillbaka till oss, tänkte hon. Var orubblig. När Evienda inte längre syntes suckade Egwene och vände sig åter mot de visa. Hon hade sitt eget skäl att vara här, och ingen skulle vara hjälpt av att hon förhalade det. Amis, i Tel Aaron Reard sa du till mig att jag skulle komma till dig och gå i lära. Nu har jag kommit.
Bråska, sa den vithåriga kvinnan. Vi har haft bråttom, därför att Evienda kämpade så länge mot sin toe, och därför att vi fruktade att Shido skulle beslöja sig, till och med här, om vi inte sände Randall Thor till Ruidin innan de hann tänka.
Tror ni att de skulle ha försökt döda honom, sa Egwene. Men det är ju för att söka efter honom som ni har skickat folk över drakmuren, han som kommer med gryningen.
Bear rättade till sjalen.
Det kanske är han. Vi får se om han överlever.
Han har sin mors ögon, sa Amis. Och i ansiktet finns mycket av hennes drag, tillsammans med något av faderns. Men Coladin kunde bara se kläderna och hästen. Det skulle också de andra Shido ha gjort, och kanske även Tardad. Utlänningar är inte tillåtna att vistas på denna mark. Och nu är ni 5 stycken här. Nej, 4. Rand Althor är ingen utlänning, var han än må ha växt upp. Men vi har redan gett en tillstånd att inträda i Ruidin, vilket också är förbjudet. Förändringen kommer likt ett snöskred, vare sig vi vill det eller ej.
Den måste komma, sa Bear. Hon lät inte glad.
Väven sätter oss där den vill ha oss.
Kände ni Rands föräldrar? Frågade Egwene försiktigt.
Vad de än sa tänkte hon fortfarande på Tam och Kari Althor som Rands föräldrar.
Det är hans berättelse, säger Miss, om han vill höra den.
Att döma av läpparnas bestämda krökning tänkte hon inte yttra ett ord till i frågan.
Kom, sa Bear. Nu behöver vi inte längre ha bråttom. Kom, vi bjuder er vatten och skugga.
När den visa nämnde ordet skugga vek sig nästan knäna under Egwene. Den förut genomblöta duken runt hennes panna var nästan torr. Gässan kändes överhettad, och det var nästan lika illa med resten av kroppen.
Moraine tycktes också vara tacksam för att få följa de visa upp till den minsta samlingen av låga öppna tält. En lång man i sandaler och lång vit kaftan med huva tog emot tyglarna till deras hästar. Hans ejlansikte såg besynnerligt ut i den djupa, mjuka kåpan, och han tittade ner i marken.
Ge djuren vatten, sa Bear, innan hon hukade sig och steg in i det låga, vägglösa tältet.
Mannen bugade sig mot hennes rygg och la fingrarna mot pannan.
Egwene tvekade inför att låta mannen leda iväg Dis. Han verkade lugn och säker, men vad kunde en ejlman veta om hästar? Likväl trodde hon inte att han skulle göra dem illa, och det såg onekligen mörkt och skönt ut inne i tältet.
Det var det.
Underbart svalt jämfört med utanför.
I mitten reste sig tältets tak i en spets där det hölls uppe av en påle, men till och med där var det nätt och jämnt så högt att man kunde stå rak. Som för att väga upp de dämpade färgerna på ejlfolkets kläder fanns här stora röda kuddar med guldband och tofsar utspridda över mattor i klara färger som låg så tjockt staplade att den hårda marken under dem inte kändes. Egwene och Moraine härmade de visa som hade sjunkit ner på mattan och låg med ena armbågen lutad mot en av kuddarna. De halvlåg i en cirkel, nästan så nära varandra att de skulle ha kunnat röra vid sin närmsta granne. Bear slog på en gonggong i mässing, och 2 unga kvinnor kom in med varsin silverbricka.
De hade samma vita, kåpförsedda kaftaner och samma nedslagna blick som mannen som hade tagit hand om hästarna. De la sig mjukt på knä i tältets mitt, där en av dem fyllde en liten bägare med vin till var och en av de halvliggande kvinnorna, medan den andra skänkte upp vatten i större bägare. Utan ett ord backade de ut igen, bugande. De glänsande brickorna och kannorna lämnade de kvar, täckta med kondensdroppar. Här finns vatten och skugga, sa Bär och lyfte sitt vatten. Fritt givet. Må vi mötas utan hinder. Alla här är välkomna, så som en första syster är välkommen. Må vi mötas utan hinder, mumlade Amis och de båda andra. Efter att ha tagit en liten klunk av vattnet presenterade sig älkvinnorna formellt. Bear av Hydros sept i Sharads klan. Amis av Nio Dalarnas sept i Tardas klan. Melaine av Girads sept i Gorsiens klan. Sina av Svarta Klippans sept i Nakais klan. Egwen och Moraine följde ritualen, men Moraines läppar spändes när Egwen presenterade sig som ACG av Gröna Aya. Därefter blev stämningen i tältet märkbart lättare, som om presentationerna och det faktum att de hade delat vatten hade fått en osynlig mur att rasa. Ale-kvinnorna log och alla slappnade av efter att formaliteterna var avklarade. Egwen var gladare för vattnet än för vinet. Visserligen var det svalare i tältet än utanför, men hon blev fortfarande torr i halsen bara av att andas. Efter en gest från Amis hällde hon tacksamt upp en bägare till. De vitklädda människorna hade kommit som en överraskning. Det var förstås dumt, men hon insåg att hon hade trott att alla ale, utom de visa, var som Ruark eller Avienda, krigare. Naturligtvis måste de ha smeder, vävare och andra hantverkare. Varför inte tjänare? Och likväl hade Avienda varit föraktfull mot tjänarna i klippan och inte låtit dem göra någonting åt henne om det gick att undvika. Dessa ödmjuka människor liknade inte ale överhuvudtaget och hon kunde inte påminna sig att hon hade sett någon i vitt i de båda större lägren. Är det bara visa som har tjänare, frågade hon. Melaine satte vinet i halsen. Tjänare, flämtade hon. De är Guy Shine, inte tjänare. Hon lät som om det skulle förklara alltsammans. Moraine, som höll sin vinbägare i handen, såg lätt fundersam ut. Guy Shine, hur översätter man det? Svurna till fred i striden. De är Guy Shine, helt enkelt, sa Amis. Hon insåg tydligen att de inte förstod. Förlåt mig. Men känner ni till G.A.T.O.? Heder och skyldigheter, svarade Moraine genast. Eller kanske heder och plikt. Det är vad orden betyder, ja. Men det finns en djupare mening. Vi lever efter G.A.T.O., ACD. Försök inte att berätta allting för dem, varnade Bear. Jag ägnade en gång en hel månad åt att försöka förklara G.A.T.O. för en våtlänning. Och efteråt hade hon ändå fler frågor än när jag började. Amy snickade. Jag ska stanna vid kärnan. Om du önskar en förklaring, Moraine. Egwen skulle betydligt hellre vilja tala om drömmandet och sin undervisning. Men till hennes förtret sa Aesedén. Ja, om du vill. Amy snickade åt Moraine och började. Jag ska berätta enkelt om Guy Shine. I spjutdansen förvärvar man den största mängden G, heder, genom att beröra en beväpnad fiende utan att vare sig döda eller på något sätt skada honom eller henne. Störst heder eftersom det är så svårt, sa Sina med en skev min, och därför sker så sällan. Minst heder får man av att döda, fortsatte Amis. Ett barn eller en dåre kan döda. Mellan de två ytterligheterna ligger att ta en fånge. Nu förenklar jag det. Det måste ni förstå. Det finns många olika grader. Guy Shine blir den som tagits till fånga med endast beröring. Men en krigare som har blivit berörd på detta sätt kan ibland kräva att bli tagen som Guy Shine för att minska fiendens heder och sin egen förlust. Spjutets jungfrur och stenhundarna är särskilt kända för att handla så, sköt Sheena in och fick en vass blick av Amys. Berättar jag detta eller du? Jag fortsätter. Vissa kan förstås inte bli tagna som Guy Shine. En smed, en vis, ett barn, en havande kvinna eller en som har ett barn under 10 år. En Guy Shine har Toe till sin tillfångatagare. För Guy Shine innebär detta att tjäna i 1 år och 1 dag, att lyda ödmjukt, inte röra något vapen och inte utöva något våld. Mot sin vilja blev Egwene intresserad. Försöker de inte rymma? Det skulle då jag göra. Ingen ska få ta mig till fånga igen. De visar såg förskräckta ut. Det har förekommit, sa Sheena stilt, men det finns ingen heder i det. Om en Guy Shine rymde skulle han eller hon bli för tillbaka av sin sept för att återpåbörja sitt år och 1 dag. Förlusten av heder är så stor att det händer att en första broder eller första syster också går med som Guy Shine för att befria septen från Toe. Mer än en om de anser att förlusten av G är mycket stor. Moraine läppjade oberört på sitt vatten, men Egwene kunde nätt och jämt låta bli att skaka på huvudet. Folket var galna, det var tydligt, och det blev bara värre. Nu för tiden gör vissa Guy Shine ödmjukheten till arrogans, sa Melaine ogillande. De tror att de kan vinna heder genom att driva lydnaden och ödmjukheten så långt att den blir ett hån. Detta är någonting nytt och dåraktigt. Det äger ingen plats i G.A.T.O. Bear skrattade. Ett förvånande fylligt skratt med tanke på hennes hesa röst. Dårar har det alltid funnits. När jag var flicka och Sherrod och Tom Nell stal varandras boskap varenda natt hände det en gång under en räd att kända takfrun i Maindes skreva blev skuffad åt sidan av en ung vattensökare av Haidos klan. Sen kom hon till Böjda dalen och krävde att pojken skulle göra henne till sin Guy Shine. Hon ville inte att han skulle vinna heden av att ha vidrört henne eftersom hon hade haft en kökskniv i sin hand när han gjorde det. En kökskniv. Det var ett vapen, hävdade hon, som om hon vore en spjutjungfru. Pojken hade inget annat val än att göra som hon fodrade, hur mycket löje det än väckte. Man kan inte skicka tillbaka en takfru barfota till sin boplats. Innan året och dagen hade nått sitt slut hade Haidosepten och Jendasepten utbytt spjut. Och strax var pojken gift med Kändas äldsta dotter. Och hans andra moder var fortfarande hans Guy Shine. Han försökte att ge henne till sin hustru som en del av brudgåvan. Men då påstod båda kvinnorna att han försökte beröva dem heder. Han blev nästan tvungen att ta sin egen hustru som Guy Shine. Det var nära att Haido och Jenda började göra räder mot varandra igen innan denna Toe hade blivit löst. Ailkvinnorna skrattade så att de vek sig och Amys och Melaine fick torka tårar ur ögonen. Egwene förstod inte mycket av berättelsen. Sannoliken inte vad som var så roligt, men hon lyckades frambringa ett artigt skratt. Moraine ställde vattnet åt sidan och lyfte den lilla silverbägaren med vin. Jag har hört män som har talat om sina strider med Ail, men detta har jag aldrig hört talas om förut. Sannoliken ingenting om att en Ail-krigare skulle ha gett sig för att någon hade rört vid honom. Det är inte att ge sig, sa Amys skarpt. Det är G.A.T.O. Ingen skulle be om att få bli Guy Shine till en våtlänning, sa Melaine. Utlänningar känner inte G. Eto. Ale-kvinnorna utbytte blickar. De var besvärade. Varför, undrade Egwen. Att inte känna G. Eto måste för dem vara som att inte ha någon hyfs eller vara ohedlig. Det finns hedliga män och kvinnor hos oss, sa Egwen. De flesta är det. Vi kan skilja mellan rätt och fel. Naturligtvis kan ni det, muttrade Bear. Men det hördes på hennes ton att det inte alls var samma sak. Ni sände ett brev till mig i Cheer, sa Moraine, innan jag ens hade kommit dit. Där skrev ni om många handa saker, och vissa av dem har visat sig stämma. Bland annat att jag måste möta er här idag. Ni nästan befallde mig att vara här. Och likväl sa ni tidigare, om jag kom. Hur mycket av det ni skrev visste ni säkert att det skulle ske? Amy suckade och ställde ner vinbägaren. Men det var Bear som svarade. Mycket är osäkert. Också för en drömgångare. Amys och Melaine är de bästa vi har. Men inte ens de ser allt som är eller kan komma att bli. Nuet är mycket tydligare än framtiden i Tell Aaron Riord, sa den visa med det gyllenröda håret. Det som händer eller har börjat hända är mycket lättare att se än det som ska hända eller kanske ska ske. Egwen och Matt Coffin såg vi inte alls. Det vägde lika när det gällde om den unge mannen som kallar sig för Rand Althor skulle komma. Om han inte gjorde det var det säkert att han skulle dö och att Ale-folket skulle dö med honom. Nu har han kommit. Och om han överlever Ruidin kommer åtminstone några av Ale-folket att överleva. Detta vet vi. Om inte du hade kommit skulle han ha dött. Om inte Alain hade kommit skulle du ha dött. Om du inte går genom ringarna. Hon avbröt sig tvärt som om hon hade bitit sig i tungan. Egwen lutade sig uppmärksamt framåt. Måste Moraine gå in i Ruidin? Men Aes Sedain tycktes inte fästa sig vid det och Sheena tog hastigt till orda för att skylla över Melaines misstag. Det finns ingen förutbestämd väg till framtiden. Väven får finaste spets att likna grov säckväv eller en trådhärva. I Tell Aaron Riord är det möjligt att se vissa av de sätt som framtiden kan komma att vävas. Det är allt. Moraine tog en liten klunk vin. Gamla språket är ofta svårt att översätta. Egwen stirrade på henne. Gamla språket? Men ringarna då? Ter Angrelan? Moraine fortsatte emellertid nästan glättigt. Tell Aaron Riord betyder drömvärlden, eller kanske världen som inte syns. Inte dera är riktigt exakt. Det är mer invecklat än så. Ann Alain, den ensamme, men också mannen som är ett helt folk. Och två eller tre andra tolkningar. Och sen finns det de ord som vi använder i dagligt tal utan att tänka på vad de betyder på gamla språket. Väktare kallas för Gaidin, vilket betyder stridens bröder. Eishide betyder allas tjänare. Och så Eil, hängiven på gamla språket. Fast starkare, det antyder en ed som är etsad in i märgen. Jag har många gånger undrat vad det är som Ale är hängivna. De visas miner hade blivit hårda som järn, men Moraine fortsatte oförväget. Och Jen Ale, de sant hängivna, men också det starkare. Kanske de enda sant hängivna, de enda sanna Ale. Hon tittade frågande på dem. Utan att ta någon notis om att deras blickar plötsligt hade förvandlats till is. Ingen av dem sa någonting. Vad sysslade Moraine med? Egwen tänkte inte låta Aes Sedain krossa hennes möjligheter att inhämta den lärdom som de visa kunde ge henne. Amys. Kan vi tala om att drömma nu?
Det kan vänta till ikväll, sa Amys.
Men ikväll, Egwen.
Det kan hända att du är ACD, men nu måste du bli elev igen. Du kan inte ens somna när du vill ännu, eller sova tillräckligt lätt för att kunna berätta vad du ser innan du har vaknat. När solen börjar gå ner ska jag börja lära dig.
Egwen böjde sig ner och kikade under kanten på tältduken. Ljuset utanför strålade genom luften som darrade av hetta och solen hade inte nått mer än halvvägs på vägen ner till bergstopparna. Medan reste sig Moraine upp på knä, sträckte sig bakom ryggen och började knäppa upp sin klänning.
Jag antar att jag måste gå på samma sätt som Avienda, sa hon. Det var inte någon fråga.
Bear gav Melaine en hård blick och den yngre kvinnan slog ner blicken efter ett ögonblick.
Sheena sa uppgivet, du borde inte ha fått veta det. Nu är det gjort. Förändringen är över oss. En som inte tillhör blodet har redan gått till Ruidin och nu ännu en.
Moraine stannade upp. Inverkar det att jag har fått veta det?
Kanske mycket, sa Bear motvilligt. Kanske inte alls. Vi ger ofta vägledning, men vi avslöjar aldrig vad som ska ske. Varje gång vi såg dig gå till ringarna var det du själv som föreslog det. Du som krävde rätten att göra det, trots att du inte är av Ailblod. Nu var det en av oss som nämnde det först. Vägen skiljer sig redan från det vi såg. Vem kan säga vart den leder?
Och om jag inte gick, vad såg ni då?
Ers rynkiga ansikte var uttryckslöst, men en glimt av medkänsla syntes i de ljusblå ögonen. Vi har redan berättat för mycket, Moraine. En drömgångare ser det sannolika, inte det som säkert ska hända. Den som handlar utifrån en allt för stor kunskap om framtiden drabbas alltid av olycka. Antingen för att de overksamt inväntar vad de tror måste ske eller genom sina försök att förändra sitt öde.
Ringarna är nåderika i det att minnena bleknar, sa Amys.
En kvinna som har gått igenom dem känner till vissa saker som ska hända, inte många. Medan det finns andra saker som hon inte känner igen förrän hon måste fatta ett beslut om dem. Om ens då. Livet består av ovisshet och kamp, val och förändring. Någon som vet hur hennes liv är infogat i väven på samma sätt som hon vet hur en tråd är invävd i en matta skulle leva ett djurs liv eller drabbas av vansinne. Människan är skapad för ovisshet och kamp, val och förändring.
Moraine hörde på utan att visa några tecken på otålighet. Men Egwen misstänkte att den fanns under ytan.
Eichedén var van vid att undervisa, inte att bli undervisad. Under tystnad lät hon Egwen hjälpa henne av med klänningen och sa ingenting förrän hon naken satt på huk vid mattans kant och spanade ner för slänten mot den dimhöljda dalen. Då sa hon, låt inte Lärn följa mig. Om han ser mig kommer han att försöka.
Allt sker så som det sker, svarade Bear. Hennes hesa röst var kylig och slutgiltig. Efter ett ögonblick nickade Moraine motvilligt och gled ut ur tältet, ut i den glödande solen. Hon började genast springa barfota ner för den brännheta sluttningen. Egwen grimaserade. Först Rand och Matt, sen Avienda och nu Moraine. Alla var de på väg till Ruidin. Kommer hon att överleva?
Det måste ni veta om ni drömde om detta.
Det finns platser dit man inte kan komma i Tel Aaron Riord, sa Sina.
Ruidin, ogenas städningar,
några till. Vad som sker där är dolt för en drömgångares blick. Det var inget svar på hennes fråga. De kunde ha sett om Moraine kom ut ur Ruidin igen, men det var tydligen allt hon skulle få veta.
På så vis borde jag också gå dit.
Tanken på att gå genom ringarna lockade henne inte. Det skulle vara som att återigen genomgå provet för att bli antagen. Men om alla andra skulle dit... Var inte dum, sa Amys häftigt. Vi såg ingenting av detta för din del, tillade Bear i mildare ton. Vi såg inte dig alls. Och jag skulle inte säga ja om du bad om det, fortsatte Amys. Det krävs att fyra visa ger sitt tillstånd och jag skulle säga nej. Du är här för att lära dig drömgångarens konst. I så fall, sa Equen och la sig till rätta mot kudden igen. Undervisa mig. Det måste finnas någonting som ni kan börja med innan kvällen. Melaine gav henne en barsk blick, men Bear skrockade mjukt. Hon är lika ivrig och otålig som du var när du väl hade bestämt dig för att lära dig, Amys. Amys nickade. Jag hoppas att hon kan behålla ivern och bli av med otåligheten för sin egen skull. Hör på mig, Egwene. Det må vara svårt, men om du ska kunna lära dig måste du glömma att du är en ACD. Du måste lyssna, minnas och göra vad du blir tillsagd. Framförallt får du inte gå in i Tell Aaron Riord igen förrän någon av oss säger att du får. Kan du godta dessa villkor? Att glömma att hon var ACD skulle inte bli särskilt svårt eftersom hon inte var det. Vad resten beträffade lät det illavarslande likt att bli novis på nytt. Jag godtar dem. Hon hoppades att hon inte röjde sin tvekan. Gott, sa Bear. Jag ska nu berätta för dig om drömgång och om Tell Aaron Riord på ett enkelt sätt. När jag är färdig ska du upprepa vad jag har sagt. Om du inte kan räkna upp alla de saker jag går igenom får du ta Guy Shanes plats vid diskningen ikväll. Är ditt minne så svagt att du inte kan upprepa vad du har hört efter andra gången? Nå, det diskuterar vi när det händer. Lyssna nu. Nästan alla kan vidröra Tell Aaron Riord, men ytterst få kan verkligen träda in. Av alla visa är det endast vi fyra som är drömgångare. Och från ert torn har det inte kommit någon drömgångare på nästan 500 år. Det har inte med kraften att göra, även om ACD:erna tror det. Vare sig jag eller Kina kan leda kraften, men likväl är vi drömgångare, precis som Amys och Melaine. Många människor vidrör flyktigt drömvärlden i sömnen. Eftersom de bara nuddar den vaknar de med värk eller sveda när de borde ha brutna ben eller livshotande sår. En drömgångare träder in i drömmen helt och hållet och därför är hennes skador verkliga när hon vaknar. För den som är fullständigt inne i drömmen, drömgångare eller ej, betyder döden där att man dör även här. Att träda in i drömmen allt för starkt innebär att man förlorar kontakten med sin kropp. Det finns ingen väg tillbaka och kroppen dör. Det är sagt att det en gång fanns de som kroppsligen kunde stiga in i drömmen och inte längre finnas i den här världen alls. Det var något ont, ty de gjorde onda ting. Du får aldrig försöka att göra det, även om du tror att du skulle kunna. Ty för varje gång du gjorde det skulle du förlora någon del av det som gör dig mänsklig. Du måste lära dig att träda in i Tell Aaron Riord när du själv önskar och i den grad som du önskar. Du måste lära dig att finna det du söker och läsa det du ser. Att träda in i någon annans dröm för att hjälpa henne att läka. Att känna igen vilka som är i drömmen tillräckligt starkt för att kunna skada dig. Att... Egwene lyssnade uppmärksamt. Hon fascinerades av alla dessa antydningar om saker som hon aldrig hade trott kunde vara möjliga. Men dessutom hade hon sannligen inte för avsikt att diska grytor. Det var inte rättvist. Var Rand och Matt och de andra än råkade ut för så behövde de i varje fall inte diska grytor. Och jag gick med på det. Det var helt enkelt inte rättvist. Men å andra sidan betvivlade hon att de skulle kunna få veta mer i Ruidin än hon skulle lära sig av dessa fyra kvinnor.